Vi står upp tillsammans när vi lyssnar på påskens evangelium. Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan runt honom. De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas kung!" Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När de hade hånat honom tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas. På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, vilket betyder dödskalleplatsen, gav de honom vin blandat med galla att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig genom att kasta lott. Sedan satt de där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung." Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sa: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung, nu får han komma ner från korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son." På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. De andra sa: "Vänta så får vi se om Elia kommer och räddar honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev de mycket förskräckta och sa: "Den mannen var verkligen Guds son."
Tack Kristina. Ja, Jag vill ju att vi står upp, för det här är så viktigt, att vi tar in allt som hände kring Jesu offer på korset. Ja, det är verkligen en stor ära att ha möjligheten att predika på långfreden på en sån dag, att jag får chans att försöka presentera allt det vackra och viktiga som Gud har gjort. Okej. Jag vet inte hur det är för er när ni ska välja någonting. Är det lätt eller svårt att ta beslut? Något som är väldigt roligt att se är när jag är på konditori och ska fika och ska välja en tårtbit. Då är det värsta beslutsångest, ska jag säga. Värsta beslutsångest. Det är nästan som det är liksom sista gången att jag ska få en bit tårta. Jag måste ha största, bästa, mest smakfulla. Det är många krav och så. Så är det. Ni får följa med någon gång och se hur det är. Men vad händer på insidan av oss? Driver hur vi gör ett beslut? Om vi känner oss orolig inuti eller trygg inuti när vi gör ett beslut, så det driver oss. Så till exempel om jag är orolig när jag tar beslut, blir jag bara stressad. Och då kanske jag väljer utifrån försvarsposition. Till exempel kanske jag ärver en hel del pengar, men jag tror inte på mig själv att jag har förmågan att vara vis med pengar. Så blir jag hela tiden rädd. Kanske jag besitter fel. Då blir det svårt att göra någonting bra av det. Eller njuta av det. Om jag är trygg i min identitet. Om jag tror på mig själv och litar på att Gud leder mig. Eller med mig. Då är det lättare att göra ett försök. Att göra ett bra val. Tänk om du hade möjligheten att välja vad som helst. Tänk att du hade en position av makt. Och kunde välja vad som helst och påverka många människor. Vad skulle du välja? Vem är det som har den möjligheten? Presidenter, statsminister kanske, kungar, drottningar, de som är rikast i världen. Vem har den chansen? Det är egentligen Jesus som hade möjligheten att välja vad som helst som kunde påverka hela landet. Universum, varje generation, det är endast honom som har den chansen. Det är väldigt stort ansvar, största ansvaret som finns. Det är endast Jesus som är kungens kung. Så vad valde Jesus när han hade den möjligheten? När Jesus stod där i positionen av all makt och all frihet, vad gjorde Jesus? Jag kommer förklara mer om det sen. Ni får vänta lite till. Men först ska vi se vem hade kontroll och vem är skyldig när det gäller Jesus korsfästelse. Så först, vem är det som har kontroll över allt det här som vi har precis hört i Bibeln? Det är faktiskt Jesus som har full kontroll över det här. Jesus har full kontroll. Det kanske låter konstigt att säga. Är det inte misstag? Han blir arresterad. Rättegången är absolut orättvist. Han dör som en brottsling skulle dö. Men han har full kontroll. Det står så här i Hebreerbrevet 9, vers 26. Men nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Från lärjungarnas perspektiv är det här väldigt läskigt, allt det här som hände. Dock Jesus hade sagt att alla skulle lämna honom. Peter skulle förneka honom. Men de förväntade sig en stor seger med Jesus som kung. Eller Jesus skulle leda hela judiska folket och befria dem från romarmakten. Det tänkte de. De tänkte det skulle bli som i Gamla testamentet när israeliterna kom utifrån Egypten. Så ska vi ha det igen, vi ska vara fria. Gud hade en betydligt större tanke, att utplåna synden. Gud tänkte inte bara bortse från vårt uppror mot honom och vårt beslut att vända vår rygg mot honom utan att betala hela av det här priset själv. Så att vi går fri. Så att vi blir förlåtna. Vi har ett nytt liv. Men lärjungarna, de hade ju lika mycket panik som de hade ut på sjön när det blev storm. Vi kommer att dö, tänker de. De springer iväg. Jesus är lika lugn som han var ut på sjön i stormen. Han har redan kämpat i bön. Han har beslutat. Nu står han lugn inför sitt beslut att lyda sin far. Det vi ser i hur Matteus beskriver Jesus arrest, rättegång och korsfäst är att det finns en större makt bakom allt det här. Vi har det här att en med Jesus kämpar med svärd. Och Jesus säger så här. Om jag hittar den. Vers, kapitel 27. Vänta lite. 26. Så det är någon som kämpar med svärd när Jesus blir arresterad. Jesus säger så här. Sätt tillbaka det svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Vem är det som har kontroll här? Det är Gud. Det var inte för att det hade varit misstag att Jesus stod på korset. Det var med mening. Beslutet var redan taget. Jesus valde att gå till korset. Han tillåter sin arrest. Det är ingen som har större makt än Gud. Ingen kan arrestera Gud förutom att Gud tillåter det. Eller hur? För annars skulle det betyda att någon annan har större makt. Det är inte sant. Det är bara att Gud tillåter det här. När Jesus är framför överste prästen och alla judiska ledare och även framför Pilatus svarar han bara på de frågor som han vill svara. Annars är han tyst. Han svarar ingen falsk anklaga. Även på korset ser vi att han dricker inte vin blandat med galla. Det här är någonting, det var som någon drog som skulle hjälpa med smärtan och korsfästelsen. Men han vill inte ta det. Han vill vara fullt medveten av allt som ska hända på korset. Jag blev väldigt rörd när jag hörde det. Han vill inte ta någonting som dämpar smärtan. Han vill uppleva allt som hände runt omkring. Jesus har full kontroll in till det sista andetag. Han väljer även själv när han ska ge upp sin ande. Han väljer. Matteus 27. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och sedan gav sedan upp anden. Det här skulle kunna se ut som Jesus svagaste stund. Men hela tidigheten har full kontroll över det här. Det finns något mycket större som pågår. Hela skapelsen blir påverkad av Jesu död. Mörker kommer över hela landet. Jorden skakas. Någonting som har ännu mer betydelse för oss är det här förhänget i templet brast i två delar. Uppifrån och ner när Jesus dör. Det var som en stor tjock gardin som stod framför det allra heligaste delen av templet så att människor inte kunde komma in inför Gud i det allra heligaste. Bara överste prästen en gång om året efter många, många offer och mycket blod hade kommit ut. Då kunde man. Men då när Jesus dog så brast det. Nu kunde vi komma in inför Gud. Förut hade det varit den som var inte perfekt kunde inte stå inför Gud och leva. Men nu kan vi det i Jesus. Men hur spännande att Jesus gjorde någon handling samtidigt som visade på riktigt. Det här går in verkligen brast uppifrån och ner. vägen till Fader Gud är nu öppen i Jesus. Så Jesus har kontroll genom det hela av det här. Han tillåter det här. Han har bestämt. Men vem är skyldig? Vem är skyldig? Överste prästen är skyldig. Och alla judiska ledare. För de ville ju döda Jesus. De bryr sig inte hur, utan att det händer. De vill döda Jesus. Även om de får fram ett falskt vittnesmål. De vill döda Jesus. De har tagit anstöt till Jesus eftersom han passar inte in i deras ram av hur Gud ska se ut. Faran med död religion och tradition är att det finns ingen plats för Gud. Då när Gud uppenbarar sig själv vill religion helst döda honom och fortsätta som det alltid har varit. Och det är det som de vill. De hade ju en bild av Gud från Gamla testamentet som de hade bestämt. Så kommer Gud in i deras bild så vill de döda honom. Det låter liksom knäppt. Men så vill ju de. Från när Jesus helade en förlamad man och sa din synd är förlåten. Till varje gång Jesus helade någon på sabbaten tog judiska ledarna anstöt till Jesus. Sabbaten var Guds speciella dag. Det var en dag för vila. Men judiska ledarna, de hade så mycket kontroll över det här att ingen kunde arbeta eller knappt röra på sig utan att de sa, du arbetar, du får inte. Och de så helande som arbete. Och Jesus ser det som nåd. Det är ett uttryck av Guds karaktär. Jesus största brott var att tala sanning och erkänna att han är Gud. Det var hans största brott. Han vägrade att komma under judiska ledarnas kontroll. Och därför ville de döda honom. När Jesus står inför överste prästen och stora rådet säger överste prästen till honom så här. Jag besvär dig vid din levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Och Jesus svarar, du själv har sagt det, men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sidan och komma på himlens moln. Då blir de arga. Då tror de att Jesus har talat blasfemi, fast han talar sanning. Det finns inte på kartan för dem att Jesus är Gud på riktigt. Men det intressanta är att det inte först och främst den sekulära makten som döda Jesus, utan den religiösa makten som döda Jesus. Är inte det intressant? Skulle vi inte tro att det är sekulära makten som vill få bort Gud? Nej, det är religion. Intressant. De tror att Gud finns, men de vill kontrollera hur han ser ut. Men Pilatus, han är också skyldig. Han representerar romarmakten för området. Han hade möjligheten att säga att det här rättegången var orättvist. Han hade ju inte någonting emot Jesus för sig. Utan han ville ju inte stå emot överste prästen. Och han är rädd för vad folket tycker. Så människofrukten i sin tystnad är också skyldig för att döda Jesus. Den som är fylld med människofrukten vågar inte stå emot orättvishet. Hela folket är skyldiga eftersom de tillåter sig bli påverkat av judiska ledarna. Några dagar tidigare hade folket ropat Hosianna, Hosianna när Jesus kom in på en åsna. De hade firat honom som Messias. Men nu vill folket befria Barabbas. Nu vill de befria en fånge och mördare som hade varit i uppror mot staten. Överste prästen och äldsten övertalade dem för att ropa efter Barabbas. Och de bara gör det utan att tänka. Så en vecka har vi Hosianna, den andra veckan är det befria Barabbas. Det som är märkligt är det här, kapitel 27, vers 25, när Pilatus säger så här: jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för, säger Pilatus till folket. Och de säger så här: låt hans blod komma över oss och över våra barn. Vad konstigt. Men det här är ingen utrop av tro. Det är en utrop av okunnighet, av trots och olydnad. De förstår inte hur allvarligt det här är, som de säger. När vi förstår det har en profetisk dimension, att Jesus blod kommer över alla som tror på honom och tar emot att han död för dem, han har dött för dem. Men det som de säger här är mer ond, det är mer destruktiv. De förstår inte konsekvensen av det här. Låt hans blod komma över oss. Låt Guds blod bli mitt fel. Vem vill säga det egentligen? Men det är det som de säger. Låt det bli mitt fel att Gud ska dö, utan att bry sig. Det är tragedi egentligen att de förstår inte vad de säger. Annars skulle de inte vara så övermodiga. Det är samma tragedi av otro som pågår varje gång när människor stuntar i Gud. Eller hur? Jag bryr mig inte att Gud har dött. Johannes skriver så här i kapitel 1, vers 10-11. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Det är tragedi. Vi är också skyldiga. Vi som sitter här. Tyvärr. Och kanske ni sitter här och tänker, men vad menar du? Jag inte ens levde när han dog. Jag vill inte döda någon. Ja. Men om vi någon gång har tänkt någonting som är fyllt med hat, eller vi vill göra någonting bara för oss, så vi bryr oss inte att det gör ont till någon annan. Eller vi vill bara ta emot det goda av världen utan att tacka Gud för det, utan att se att han lever. Om vi vill vara själva kung eller drottning över våra liv och inte tacka Gud och inte göra livet med honom, är vi också skyldiga, tyvärr. Det var också vår synd som spikade fast Jesus till korset. Min synd och din synd. Det är så här att världen fungerar och är vackert eftersom det ligger någon bakom det. Det är inte bara chans. Det ligger en skapare bakom världen som är Gud. Han skapade världen så att man kan stoppa in en frö i marken och då kan växa och bli ett träd. Man kan äta av det. Man kan få mat av det som växer. Gud har gjort till en människa som kan växa i magen och komma ut och det blir nytt liv. Gud har gjort allt detta. Han skapade en värld som var god. Men när vi lyssnade till fienden och ville lyda honom och misstänka Gud och all av Guds godhet, så gjorde det ont till Guds hjärta, till oss, till skapelsen, till vår relation med Gud. Och det kallas för synd. Att vända rygg mot han som var god, vår kärleksfulla skapare, och tänka vi kan göra bättre. Det kallas för synd. Konsekvenserna är döden. Konsekvenserna är Guds vred över oss. Tillbaka till den här frågan. Vad skulle du göra om du hade all frihet och all makt? Vad gjorde Jesus? Han valde lydnad och offer. Han stod i den här positionen av all makt, all frihet. Han kunde göra vad som helst han ville. Och han i sin beslut, sitt beslut gjorde någonting för oss. Att vi kunde få liv. Hur stark är det? Ingen fördel för honom. Utan allt för oss. Han tog ett osjälviskt val. Det finns en lovsång som är ganska ny som på engelska heter Reckless Love. Vi har haft lite hjälp för att försöka översätta. Hur ska man översätta Reckless Love? Jag kommer fram till radikal slösande kärlek. Jag ska läsa versen och refrängen till det här. När jag var din fiende kämpade din kärlek fortfarande för mig. Du har varit så bra för mig. När jag inte kände något värde betalade du allt för mig. Du har varit så snäll mot mig. Och Guds överväldigande, oändliga, radikal, slösande kärlek som jagar mig, som kämpar till jag hittas, som lämnar 99 andra. Och jag kunde inte tjäna det, och jag förtjänar inte det ändå. Du ger det bort. Åh, Guds överväldigande, oändliga, radikal, slösande kärlek. Jag tror det beskriver bra hur vackert det är. Det här vackra beslut som Jesus tar. Men varför är Jesus tyst genom allt det här? Varför stoppar han inte sin orättvisa rättegång? Varför säger han ingenting när alla spottar på honom? De slår honom. Den djupare betydelse till allt. Det är ju tragedi att Jesus död behövs. Och att de runt omkring förstår inte vad det är som pågår. Men ingen hopplös tragedi, eller hur? Det är inte hopplös. Som den här sången beskriver är det en vacker demonstration av Guds kärlek för oss. Hans kärlek leder honom att komma till jorden och dö i vår plats. Jag tyckte om hur Kristina öppnade upp idag med att det här är en dag med hopp. Vi kan fira på långfredag. Ni vet i England det kallas för Good Friday. God fredag. För man firar också. Man är tacksam för det han gjorde. Men Paulus beskriver vad Jesus gjorde så bra i Filipperbrevet. Kapitel 2 från vers 6. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människanlik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ändå till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tunga bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Så många gånger i en värld som är påverkad av synd så ser vi människor som använder makt på ett själviskt sätt som kanske tänker jag ska utnyttja makten för att se att jag har det bra. För ingen annan ska göra det åt mig, eller hur? Om jag har makt så ska jag se till att jag har det bra först. Men så gjorde inte Jesus. Han var perfekt. Det var endast Jesus som inte förtjänade att dö. Men det var just Jesus som valde att göra det. Endast han som inte förtjänade det här valde att göra det här för oss. Han gav bort sin frihet till oss med otroligt stor kostnad till sig själv. Fuck it. Det var en oerhört smärtsam död. Och det är chockande egentligen när han väljer att göra det för dig och för mig när vi var syndare. precis som Kristina läste tidigare, Romarbrevet 5. Det beskriver det här så vackert. För när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Knappast ville någon dö ens för den rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Wow. Eller hur? Det är bara wow. Och tack. Jag inte säga mer än det egentligen. Det som såg ut som Jesus största förlust var faktiskt universums största seger. Så på långfredag 2018 står vi alla inför ett val. Ska vi vara som Petrus och de andra lärjungarna som förnekade Jesus och sprang iväg när rädslan tar över? De hade inte förstått Guds plan. Eller ska vi vara som de som gick förbi Jesus på korset och hånade honom? Fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset, ropade de. De tänkte att de var så smarta när de sa så, men de förstod ingenting. Men är det inte för förändras så som världen skriker mot Jesus? De kräver ett mirakel som skulle övertyga dem på deras sätt. Men de har totalt missat att Jesus har redan gjort allt som behövs för att vi skulle tro. Eller ska vi vara som officeren som bevakade Jesus och såg honom dö? Då kan jag läsa en gång till det som han sa, för det är så starkt. Matteus 27, från vers 54. När officören och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: den mannen var verkligen Guds son. Ska vi inte vara som honom idag? Vågar vi se med ögonen som är fyllda med tron att det är Guds son som döper korset för oss, för dig och för mig? Vågar vi se det idag? Vågar vi ta emot förlåtelsen och friheten som han vinner för oss? Vågar vi tillåta det förvandla oss i livet nu och in i evigheten? Ska vi ta en stund och ta emot det? Låt oss alla stå upp och ta emot just allt det här som Jesus har gjort. Gud, jag tackar dig för din radikal kärlek som beslutade att dö för oss och rädda oss när vi var syndare, när vi var smutsiga och långt borta från dig. Tack Gud för att din kärlek är så vacker och så stark. Gud, hjälp oss ta in det på nytt. Gud, hjälp oss om vi har känt att vi inte varit särskilt nära dig senast. Gud, hjälp oss ta ett steg närmare dig och ta emot dig igen. Gud, om vi har känt oss distraherade av livet, hjälp oss Gud, stilla våra hjärtan så att vi kan fokusera på just dig. Kom heliga ande och vis oss allt det här, hur stor det är. Hjälp oss ta emot det i våra inre. Gud, vi är så tacksamma. Jag är så tacksamma, Gud. Var står du inför korset? Är det någon som springer iväg? Eller känner du lite distans? Eller känner du att du är nära och tacksam? Var står du idag inför korset? Jesus, vi tackar dig idag och vi tar emot liv och förlåtelse och frihet som du har vunnit för oss.